Jag har haft glädjen av att vara ett x antal dagar på Vassor lägergård. Jag tänkte jag ska bara dela lite om det också här i början. Vi har haft vår så kallade kristendomsskola där på Vassor. Vi hade en 20-tal ungdomar plus några ledare. Och då tyckte jag var väldigt saligt att se att vi fick döpa 8 ungdomar här på fredagen. Och tycker man kan ge en liten applåd för oss. Och ser lite gladare ut än vad ni nu just gör. För det är väldigt roligt att få döpa människor till Kristus, eller hur? Speciellt roligt för mig att säga att det var flera av ungdomarna som har kommit med det sista året med i vårt ungdomsarbete. Som sen kom med på kristendomsskolan och sen ville bli döpt till Kristus. Det tycker jag är fantastiskt att se unga människor som vill på något sätt visa världen, människorna, att Jesus, det är min Herre. Ni vet, ska jag bli någon predikan idag behöver jag lite mer entusiasm från publiken. Jag brukar säga det när jag predikar i Nyland och i några andra delar av Finland att det är lite trögt med ammen där. Men jag brukar säga det att jag får så många ammen i Sion så jag kan vara van när jag är på andra platser. Men jag vet inte om jag måste ändra mig framöver. Hur som helst så tyckte jag faktiskt det var jätteinspirerande att säga att varenda en av kristendomsdeltagarna var inspirerade och hängivna för Jesus. Jag tycker vi i slutet av lägret, eller inte ens i slutet av andra dagen, så hade vi med allihopa. Jag brukar ta några veckor ibland innan man tinar upp de där mera religiöst lagda personerna. Det är oftast de som är de mest besvärliga. Men jag tyckte i slutet av lägret och i början och i mitten så såg man en iver att följa Jesus. Och jag sa det till, på avslutningen så uppmuntrade jag föräldrarna och sa det att låt det kristna livet blir en verklighet i hemmet. Låt den levande tron också existera i hemmen. Så att vi uppmuntrar de unga och de gamla att leva ut det kristna livet. Vare sig vi är hemma eller borta. Som Paulus skriver i 2 Korintherbrev 5, det är vers 10 någonstans. Att vare sig jag är hemma eller borta så vill jag tjäna Herren. Tack Stefan. Så det var jätteinspirerande och roligt. Sen förstås så blir man ju bestört när man kommer hem och läser nyheterna och hör om det här våldsdådet i Norge. Och man räknar med att ungefär 300, mellan 300 plus människor blir alltid drabbade då en människa går bort. Så om vi tar bara minimum 300 och ungefär 100 människor dör i Norge så är det ungefär 30 000. Människor som är drabbade i Norge av det här fruktansvärda våldsdådet. Och man frågar herre varför och så vidare. Men i alla fall i mig så man blir bara ännu mer äggad. Ännu mer ivrig att nå ut med de goda nyheterna. Och de är inte nu så när. Ska man bli entusiastisk, ivrig. Och känna att men jag har ju någonting i alla fall som kan vara bra i den här situationen. Om man på något sätt fylls med lite mer iver så säger man i Jesu namn så vi på en dag till. För Herren. Så vi ber för Norge och vi ber för vårt land. För vi vill se Guds rike komma fram. Det lät ju lite poetiskt till och med. Nu ska vi läsa en lite längre text. Orkar ni med en sån idag? Det gör ni. Och det är från Johannes 15. En 7 kapitel. När jag skämtar. Det är bara några 17 verser. Jag läser i Jesu namn. Från kapitel 15, vers 1 framåt. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talar till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag har hört min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber om honom i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Amen. Ja, kan inte att någon av er somnar, men det var alltså en halva Johannes 15 som jag rabblade upp där. Och jag skulle påstå, nästan lite halvt filosofiskt och, ska vi säga, med viss betoning på att jag gissar mig fram till den här sanningen. Men jag skulle nästan vilja påstå att det här är en förklarande del hur Jesus tänkte att missionsbefallningen skulle låta. Ni känner till den i Matteus 28, 18-20. Jag har befallt den här missionsbefallningen, gå ut och gör alla folk lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens, Helige Andes namn och lär dem hålla alla bud jag gett er, till jag med er alla dagar in till tidens ände. Men jag skulle påstå egentligen att i den här, ska vi säga, missionstexten, som jag skulle vilja kalla det, så visar Jesus små, ska vi säga, vägledande tips hur vi kan leva ut missionsbefallningen bland människorna runt omkring oss och i vårt förhållande till Fadern själv. Tack för entusiasmen där. Jag skulle vilja på något sätt plocka ut 5 små punkter idag. Och bara på något sätt förklara hur jag på något sätt har upplevt den här texten. Vad den egentligen handlar om. Och min rubrik för predikan är: där du går fram, där går Jesus med dig. Att på något sätt få dig att förstå att där du är, där är Jesus. Att få dig att förstå att den som bor i dig är större än han som är i världen. Att få dig att förstå att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksam i dig. Att förstå det på något sätt, att om Gud själv är med dig, vem kan då vara emot dig? Att förstå att allting förmår du genom honom som ger dig kraft. Det är lite det som på något sätt som jag skulle vilja ägga upp dig till idag. Få lite tro i ditt liv. Behöver du lite mer tro? Tänk dig, det behöver jag också. Så då predikar vi till oss själva. Ibland blir jag så där ivrig, så det, ibland händer det. Och då på något sätt, när jag predikar, så upplever jag plötsligt att den helige ande talar genom mig själv. Och då märker jag mitt i allt att, oj, det där var ju bra sagt. Att man på något sätt blir själv överraskad att man kan säga något sånt fint. Och då tror jag att då är den helige ande som är verksam. Så jag kan säga hepp när det händer ikväll. Så det första jag skulle ta ur den här texten, det är när Jesus säger att vi är nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Ser han där i vers 3. Jesus säger att vi blir rena genom Guds ord. Alltså när vi hör ordet och handlar efter det, så händer det någonting i oss. Och vad betyder då det? Jo, det betyder att det är Jesu ord som är kraften i våra liv. Det är inte så att du går och funderar och filosoferar, hur i all sin dag ska den där människan bli frisk? Och så går de omkring och går tjuvar och tänker, men det gjorde de ju i Bibeln också. Så går de omkring och funderar, men det händer ju ingenting. Utan vad händer när Petrus och Andreas ser den lame mannen? De säger, guld och silver det har jag inte, men vad jag har, det ger jag. Vad händer då? Det händer nog någonting, vi ser så där frågande ut. Alltså, stig upp i Jesu namn. En andras version på det stället. Att de har Jesu ord verksamt i en. Och så ger man det vidare. För när Jesu ord blir levande och verksam i ditt liv, som du dels får en grund att stå på. Enligt Matteus 7, den där är det vers 24 framåt. Där de berättar liknelsen om den som byggde huset på klippan och den andra som byggde det på sand. Och när byggde man det på klippan? Jo, när vi hörde Jesu ord och handlade efter dem. Det betyder, när du hör det här, den här skriften, när du läser den och applicerar den, tillämpar den i ditt liv, i din vardag, så börjar det hända grejer. När du läser ordet, när du talar ut ordet, så börjar det hända grejer. Alltså det är ingen ny lärare jag kommer med här idag. Så att måste jag göra som jag brukar göra på ungdomsmöten, och då flyger vatten i bänkarna. Men jag ska försöka hålla mig ett tag till. Kanske du vaknar till liv. Alltså, du hör ordet. Vad betyder det? Jo, läs Guds ord. Andreas Frankner som var här på sommarkonferensen sa till mig att han är förvånad att folk blir chockade när man hör, när någon berättar att de har läst ut Bibeln. Men oj, 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 ungefär som det ska vara åttonde underverket i världen. Har du läst igenom hela Bibeln? Också första krönikeboken. Och sen säger man att sista Harry Potter-boken är dubbelt så tjock. Och den läser man på två dagar. Det är inte en sån där exklusiv skada att läsa ut Bibeln. Det räcker ju två veckor ungefär. Men långsam lästakt. Läs Bibeln. Fienden, djävulen, Satan, El Diablo vill inte att du ska läsa den här boken. Så han får ju in lite sådana tankar i ditt liv ibland. Men om du läser Bibeln och låter den heliga ande på något sätt leda dig i din skriftläsning, så börjar det hända grejer. Jag märkte när jag blev frälst och började läsa Bibeln, så förstod jag någonting på ett nytt sätt. För det är den heliga ande som är verksam genom dig och uppenbara saker genom ditt liv, genom Guds ord. Så Jesus säger det, att vi ska bli rena i kraft av det ord som han har talat till oss. Ordet har vi här i skriften. För det andra så säger Jesus att grenen inte kan bära frukt av sig själv. Det betyder att vi behöver varje dag, tror jag, ett ja i vårt hjärta till frågan som Jesus ställer dig och mig. Vill du följa mig? Jag tror, kära vänner, att det räcker inte med ett ja för 15 år sedan eller ett ja förra månaden. Utan ditt ja behöver förnyas, tror jag, varje dag. Det står ju så i Lukas 9, 23. Att om någon vill följa mig, skall han, vadå? Jag tycker jag hörde någon mummel där som let som varje dag. Varje dag ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Alltså, vill vi följa Jesus, tror jag att det är ett förbund som bör förnyas varje dag. Inte så att vi blir frälsta varje dag, men vi arbetar på vår frälsning varje dag, som Paulus skriver i Filipperbrevet. Att vi på något sätt beslutar oss för att det räcker inte med den där Guds upplevelsen jag hade 1943. Eller 57 om du är riktigt nyfärsk. Utan vi ska inte bygga vårt kristna liv på gamla erfarenheter. Utan vi bör på något sätt ha ett ja i vårt hjärta. Att vi vill följa Jesus. Jag tänker på Jesaja när han hade den här mäktiga upplevelsen. Då han såg Guds tron och det kom en massa kolbitar och flög fram och tillbaka. Och det bara skakade hela universum där de utropade helig, helig, helige Herren. Sen har han haft det enorma, starka gudsmötet. Så ställer Herren frågan, vem ska jag sända? Och jag sa, jag ser sig omkring, finns ingen annan här, Herre, kanske det är mig du menar. Att kära vän, det räcker inte att du har starka gudsmöten, utan du måste också ha en vilja att säga, ja Herre, sänd mig. Det räcker inte med att du går på konferenser och läger och hit och dit och allt vad de nu heter nu för tiden. Utan du behöver ett ja i ditt hjärta som är levande och verksamt varje dag. Då du beslutar dig för att yes, idag är en dag då jag vill tjäna Herren. Att gör ni vad ni vill, men jag och mitt hus vill följa Herren, som Josua sa. Att kan hända att ingen av mina grannar, ingen av min familj är så jättepositiva till det här, den här Jesus som jag har fått tag på. Men låt inte styra mig, utan jag beslutar mig för att åtminstone jag vill följa Jesus. Och jag tror att det är genom det där jaet som du säger i ditt hjärta, då bör det ske saker genom dig. Alltså jag vet inte hur många mirakel som man med Guds nåd har fått vara med om i sitt liv. Men jag kan säga en sanning. Alla de har kommit efter jag valde att följa Jesus. Jonas, kan du gå lite vatten? Helt torrt här uppe. Så genom ditt ja som du får, som du säger i ditt hjärta, så kommer Gud också att börja använda dig. För jag tror så här skriver jag lite halvt radikalt, så man kan gömma sig lite bakom stativen när man säger det. Att vi behöver leva ett liv där vi inte skäms för att offentligt överlåta oss till Jesus. Alltså Jesus kunde teoretiskt sett ha dött för våra synder bortgömd i någon grotta. Men du offentligt för oss. Och jag tror det finns en styrka i att du offentligt visar att du vill säga ja till Jesus. Att du vill följa honom. Och vill ibland till och med överlåta dig till honom. Om det får lite snett, vilket du gör lite nu som då. Och jag minns ett möte med en svensk predikant för något par år sedan. Jag hade upplevt mycket kamp och strid i mitt liv och synden på något sätt har gjort sig påmind allt för mycket ofta. Och då satt jag på en bänk där, någonstans på den där sidan. Och så kände jag när predikanten kallade fram till omvändelse, så bara kände jag att jag borde gå fram. Och så kom köttet och bara bubbla inom mig och sa, men vad ska den människan tänka, vad ska den tänka och vad ska speciellt pastorn tänka, du är ändå ungdomsledare. Och så tänkte jag, men det var bra sagt, köttet. Jag vill sitta nog kvar här. Och så kom Gud bullrande sin så här, dun, dun, dun. Det är aldrig, då vet man, då, på något sätt, då blir man lite mindre än man vanligtvis är. Och då är man från förr ganska liten. Och så sa Gud till mig så här rakt på sak. Anders. Man vet, när han började med förnamnet, då var det nog han, mig han menade. Och sa han att, skulle det bara vara du och jag i den här salen, skulle du då komma fram till mig? Jag tänkte, men det var en så, tänkte jag ta fram miniräknande och räkna ut några ekvationer. Utan det var nu egentligen inte så svårt att svara på det. Och den sa, klart herre, nu ska jag göra det om jag är så ärlig med dig. Och det kanske är bäst alltid var det. Och så sa herren så till mig ett ord som jag på något sätt har bevarat ända sedan dess. Så ska du alltid tänka när det är möte. Det är bara du och jag. Glöm människorna runt omkring dig. Kom till mig. Och när han var klar där så var det bara att stiga upp, gå fram och böja sig inför Herren och be Gud, Herre, om nåd och förlåtelse. Och det är så bra med honom, man får ju det jämt. Nummer 3, så säger Jesus att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill. Betoning på be om vad ni vill. Jag tror vi behöver leva ett liv där vi vill förhärliga Jesus där vi går fram. Så vi lever ett liv i bön. Det är inte heller någon ny lärare som jag kommer med här nu. Utan det är en gammal, god, hederlig sanning. Nästan så k-varumärkt. Alltså vi behöver leva ett liv i bön. Jag kan säga en hemlighet. Nästan varenda tilltal som jag fått till människor. När har de kommit? Jo, när man ber. Pling, 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 pling. 200 euros frågan där. Och när jag fått mina egna tilltal? Jo, antingen har folk har bett för mig eller man själv har varit i bön. Oftast verkar det som att Gud använder oss för att hjälpa människor runt omkring oss när vi är i bön. Och det är kanske inte så konstigt. För det är när vi kommunicerar, när vi är med honom, som Guds ande också kan tala till oss. Så jag tror, kära vän, att vill du ha ett liv där du gå fram och Jesus är med dig. Ägna mycket tid i bön. Men du kan ge en liten riktlinje. Stycker åtminstone kan man ju försöka be en timme. Och då kommer lagen över er med att plocka bort den direkt. Försök be för dina medmänniskor. Be så här, Gud, att finns det någon människa som just nu behöver mig? Led mig. Enkla små ord. Men som kan ha livsförvandlande konsekvenser. minns en gång när jag bad om orden. Och Herren talade till mig om en man som inte har träffat på ganska länge. Tror jag 2 år eller något sånt. Och så sa Gud mitt allt när jag var där i bön. Sa Gud, ring honom. Och så säger du så här till honom. Jag älskar dig på samma sätt som jag älskar mitt eget barn. Och då blir man ju lite nervös alltid. Och så ska man våga berätta så till en människa som man knappt känner så bra. Och så har man den här kampen då, en brottningsmatch med Herren som Jakob. Sen blir man lite halt på höften och så ringer man. Och så ringde jag den här mannen. Ursäkta golv. Så ringde jag mannen. Och så sa jag direkt på honom, jag var lite nervös och lite nervös och skakig i rösten. Så sa jag till honom så här. Gud har en hälsning till dig. Han sa, jag älskar dig på samma sätt som jag älskar mitt eget barn. Han blev lite paff och så vidare. Och så sa han så här till mig, oj, det var exakt vad jag behövde höra. För då berättade han åt mig att 15 minuter tidigare så hade han bäddat ner sin då nyfödde pojke. Och så han sagt till Gud i desperation, i alla fall sa han så till mig. Gud, om du älskar mig på samma sätt som jag älskar mitt barn här, så måste du visa det på något sätt. Så det är så som Gud fungerar. Människor ber i desperation till honom. Och han ser över sin församling. Vem ska jag sända? Finns det någon? Och då kan han till och med använda sådana filurer som du och jag. Som böjer våra knän i vår bönekammare och ber till Gud. Herre, finns det någon just nu som behöver hjälp från dig? Jag ska lära dig en enkel bön som alltid funkar. Lite halvjobbig är den också. Be så här på morgon. Finns det någon människa idag som behöver höra från dig? Finns det någon människa idag som behöver hjälp av dig? Som kanske behöver höra evangeliet om dig? Finns det någon sån människa, så sänd mig dit. Små enkla ord, men som kan förvandla en hel människas liv. Bara för att du kan vara ett redskap för Jesus evangelium. Nummer 4. Så säger Jesus i vers 12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra. Jag tror att när du blir kristen och lär känna Jesus så händer åtminstone en par grejer. En av de mer intressanta och synliga grejerna är att du mitt att börja älska människor så här väldigt konstigt. Helt förvånansvärt och ibland lite märkligt. Kan man älska den där? Och så börjar man göra det. Och jag tror att en av de bästa sätten för dig att vara ett levande exempel på att Jesus finns och existerar, där du älskar dina medmänniskor. Hur kan man göra det? Det finns så många olika sätt som man kan göra det på. Du kan ge en gåva i kärlek. Du kan ge din tid i kärlek. Du kan uppmuntra dem. Du kan uppskatta dem. Du kan gå den andra milen. Det finns jättemånga olika sätt, men allt bottnar egentligen inte i vad du gör. Utan det bottnar i att du har fått en förälskelse till människorna av Jesus. Du har fått den här agape-kärleken som vi hörde Viola predika om förra söndagen. Du har blivit på något sätt gripen av Jesus, som Paulus beskriver det. Du har blivit på något sätt omfamnad av Jesus. Så att Jesus kärlek plötsligt bara bubblar åt alla olika håll och kanter. Och du vet varken ut eller in, men en sak vet du. Det att du mitt allt älskar människor. Så här, pling! Och jag minns det var en väldigt förvånande upplevelse för mig när jag blev kristen. Och mitt att börja älska, jag funderar att jag blir schizofren. När jag börjar älska människor som har mobbat mig och hållit på med diverse saker. Jag minns själv hur förvånad jag var när en av de första månaderna som jag var kristen. Mitt att börja be Gud, låt mig få leda de här människorna som har mobbat mig till Kristus. Jag funderar annars, vad håller du på att säga? Förr hade man på något sätt haft några visioner om att anlita några torpeder och skjuta en mini-atombomb över deras hus. Och nu mitt alltså bad man böner där man bad Gud visa din kärlek för dem så de får uppleva samma nåd som jag fått uppleva. Och det är ingenting som jag lyckades göra, utan det var Guds kärlek som grep tag i mig. Och man själv ville inget hellre än att andra människor ska få uppleva samma kärlek och nåd som man själv har fått. Och uppmuntra i någonting som jag tycker om. Så det är smyg också ibland. Jag satt som livsvision och mål att uppmuntra minst en människa varje dag. Och det finns ju ingenting som gör mig så glad att få uppmuntra en människa. Ingenting som jag tycker är så enkelt som att uppmuntra en människa. Skriv en rad, ett brev eller ett mejl, ett sms. Man kan till och med träffa folk bara som information också, de yngre människorna. Att träffa någon och bara visa lite kärlek och lite uppmuntran. Det står så i Hebreerbrevet 3:13. Jag brukar alltid memorera bibelverser. Jag brukar ha den här sifferkombinationen till något annat som jag känner till från tidigare. Och 3:13 är ju Kalankas bil. Så Hebreerbrevet 3:13 är enkelt ställe att komma ihåg. Det står att vi ska uppmuntra varandra. Vi ska uppmuntra varandra varje dag, står det. Uppmuntra varandra varje dag. Hur många av er uppmuntrar någon varje dag? Okej, vi tar, jag blundar. Okej, när vi säger istället, ni får lägga upp er hand i hjärtat. Så ingen på något sätt faller i någon högmod annat som vi är rädda för här i Österbotten. Men alltså, hur svårt är det? Hur enkelt som helst. Att uppmuntra någon. Och står det till och med, om vi läser det hela stället i Hebreerbrevet, som jag tycker är så bra. Så står det så här, uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Också lite poetiskt där. Att när du uppmuntrar folk, så motarbetar du till och med synden. Och så går när jag kom hem och hade lite kamp och elände och allt var ack och ve. Och nu vet ni, när resinbusken man hittar allt efter alla läger man varit med på. Så tänkte jag, nej, nu är det nog bara kamp och nu är det jobbigt och det är svårt. Men vet ni vad jag gjorde? Jo, förutom att jag bad i tungor och krigade på det för mig själv en stund. Så tog jag fram ett papper. Så på kristendomsskolan hade skrivit åt varandra. Det var enda deltagare och ledare hade skrivit något positivt om varandra. Det var till och med några som hade hittat något positivt om mig. Så tog jag det där pappret och så läste jag. Och du är så inspirerande. Du är så bra. Du var den bästa ledaren någonsin har haft. Och man kände viss krav på sig själv där. Och man blev på något sätt glad. Jag vet inte om du någon gång har blivit glad av uppmuntran. Men på något sätt började bara bubbla in. Man ville dansa omkring lite för sig själv hemma på i sovrummet och så vidare. Man känner sig så inspirerad. Tänk att det kan finnas någon som tycker att jag är bra. Och när man får den känslan så får man bara en viss förnimmelse om att ge det här en sån positiv, euforisk upplevelse åt mig. Så kanske jag kan uppmuntra någon annan. Jag kanske kan ge hopp och tro åt någon annan människa som kanske behöver det just nu. Så vi kanske borde ha en sån församlingsdag någon gång där vi alla i församlingen skriver lite uppmuntringar åt varandra. Så har alla en 200 när de kommer hem. Kanske boka den veckoslut. Nummer 5 och den sista. Innan ni och vi har svettats färdigt. Så säger Jesus att han har bestämt om er. Att ni ska gå ut och bära frukt. Frukt som består. Det är vers 16. Jag tycker lite om det här ordet bestämt. Det tyder ju lite på att det är på något sätt planerat av Gud. Att när vi har kommit så långt genom de 4 första punkterna plus några bonus som inte tog upp. Så finns det en plan och en bestämmelse där det står Anders Olin, han ska bära frukt. Jag vet inte hur många av er som har äppelträd på gården. Några. Hur många av er har haft ett äppelträd i över 10 år eller 15 eller 20 och det är nu, det vill säga 20 år som inte ännu har bara ett enda äppel. Alltså jag skulle bli arg nu efter en par år där och hota trädet. Hör du, nästa år träd står där med motorsågen och dynamit i bakfickan. Bär inte frukt nästa år, då byter jag ut dig mot en resinbuske. Eller någonting annat som man kan hota träd med. Tänker jag, men okej, nästa år, du får vänta ett år till. Men om man inte syr en litet skott då brr, sätter man igång dieselmotorn där. Då kommer man nästa år mot trädet också med en V8 på motorsågen. För det är helt naturligt att har man ett träd, ett äppelträd, så enligt min lilla trädgårdslogik, så förväntar man ju sig att trädet ska bära frukt. Det är alltså en stor uppenbarelse jag kommer med idag. Och jag tror det är samma också med det kristna livet, att vad är det för kristet träd och liv om inte bär frukt? Vad är det för något liv? Det står till och med att Gud har bestämt det om oss, om dig och mig, att vi ska bära frukt. Men det står ju inte bara det. Observera det. Och det står någonting tillsammans med bestämt. Och det är gå ut. Gå ut, står det. Alltså när jag sitter hemma ibland då. Det händer en gång ungefär var tredje månad. Sitter hemma framför Facebook någon gång och filosoferar för mig själv. Så inte så jätteofta då människor mitt att knacka på min dörr och har värsta krisen i sitt liv och vill ta emot Jesus och så vidare. De människor man får kontakt med, de människor man har fått med Guds nåd hjälpa, de kontakterna, de händelserna har ju inträffat när jag har gått ut. När jag tagit ett steg, när jag gjort någonting som på något sätt har lett till en sak, som har lett till en annan sak, som till sist har lett till att Guds rike får spridas till och med genom mig. Markus 4, ett fint ställe som ni gärna får sträcka under med fyra olika färger så att ni minns det bra. Stycket är så bra skrivet i Markus 4, 26 till 29. Jesus sa det, Guds rike är likt en man som sår sed i jorden. Han sover och stiger upp, natt följer på dag och seden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet inte själv hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax, sedan därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut kärran eftersom skördetiden är inne. Jag tycker om den här vers 28 där. Av sig själv bär marken sin gröda. Det betyder när du har planterat in ditt kristna liv, rotade i Guds ord med Jesus. När du lever ett liv där du ber för människor. När du lever ett liv där du sagt ditt ja till honom. Och varje dag har en längtan att följa Jesus. När du lever ett liv där du vill uppmuntra människor. När du vill tala gott, när du vill älska dem. Så kommer det automatiska resultatet vara att ditt liv plötsligt börjar bära frukt. Jag tycker om den här historien i Apostlagärningarna. Jag minns inte om det är fem där. Jo, 5:15. Står om Petrus att han var ute och gick. Och mäktiga under hände genom Petrus liv. Och det stod bara att folk har på något sätt fått en uppenbarelse om att jo, men Jesus verkar vara med Petrus. Och det var väl en solig dag tydligen. För det stod att de bara hoppades att Petrus skugga skulle falla över människorna så att de skulle bli helade. Och då frågar jag er att vad gör Petrus då? Eventuellt han på solglasögon. Men så går han ju bara fram. Och så hoppas han att Herre sänd inga moln idag. Och så hoppas han att skuggan bara faller på människorna. Så de får uppleva Herren. Och så Petrus gör ingenting. Men han går, där går Jesus med honom. Och tänk om du skulle ha en sån tro i ditt liv. Att där du går fram, där går Jesus med dig. Att det du gör, det är egentligen bara en utsträckt hand till som Jesus vill göra genom ditt liv. Jag tycker personligen om, kanske mest om de under. Det här den använder är när man inte riktigt begriper hur och varför och när och varför ännu en gång. För jag minns, jag fick en, inte kan vi säga kallelse, men det var en som frågade mig att kan du åka upp till Jakobstads sjukhus och be för en som låg där på någon avdelning för lite mentalt sjuka personer. Och jag tänkte, men det kan man göra. Jag tänkte, yes herren, nu ska du använda mig. Så får man iväg då, puttrandes iväg med sin Mazda 323 som hade lite fel på avloppet, så lät lite extra hårt. Så körde man dit full med tro, så yes herre, nu. Och så får man dit och bad. Och så hände ingenting. Tänkte, yes, herre. Så körde man tillbaka i moll. Det var bara moll, alltså. Hela vägen var full med moll. Man hörde på musik som var moll. Man läste dikter för sig själv som var moll och skrev några dikter som var extra mycket moll. Alltså det var bara elände. Man funderade, herre, vad all sin dag ska jag dit och göra? Ingenting hände. Och människan på något sätt till synes inte upplevde någon förändring. Och jag var en fattig studerande. 220 kilometer. Så blev jag kontaktad för 2 år sedan av den här kvinnan som ville ha dit mig och be för henne. Och säger den här 5 år senare, jag funderar, kan du inte öppna munnen lite tidigare? Och sa hon att du ska veta när du kom dit så förändrades hela mitt liv. Jag tänkte, jaha. Vill du höra lite dikter jag skrev på vägen hem? Och så sa hon att det var en mening du sa under den tiden du var där. När jag hörde den meningen så tog jag den till mig i tro. Och sa jag, nej, nu är jag frisk i Jesu namn. Du sa, jag minns förstås inte att jag sa den meningen. För det var inte någonting jag bad. Utan det var bara att jag sa mitt i allt, du hör inte hemma här. Och då på något sätt drog hon tag i den där och tillämpade sitt hjärta och fyllde med tro eller någonting ditåt. Och så sa hon, ja men jag är frisk. Och så blev hon frisk. Vilket jag fick höra då 5 år senare. Jag tycker på något sätt att det är så Gud fungerar. Att ibland fast vi inte ens märker om det, så använder Gud oss. Har vi bara den här lilla inställningen att herre, här är mitt hjärta, här är mitt jag, här är min kärlek och här är min på något sätt någonting mer som jag vill ha av dig Gud. Och så, Gud, finns det någon som behöver dig idag? Så använd mig. Använd lilla mig. Så kommer Gud att göra det. Jag är helt övertygad om att han kommer att göra det. Och det allvarliga i saken är att det finns ju människor som behöver just dig. Som behöver dig kanske att gå den här extra milen. Klämma dig igenom den här trånga porten. Kanske du behöver offra lite av din bekvämlighet. Men din bekvämlighet väger väldigt lätt mot det eviga livet som du kan förmedla till någon människa. Jag skulle vilja fråga dig idag. Skulle du behöva lite mer av någon av de här punkterna? Förstås behöver du det, för det behöver vi allihopa. Men skulle du kanske behöva lite gnista i ditt liv? Där du kan känna, ja herre, jag vill. Jag vill vara ett vittne för ditt rike. Jag vill, herre, att människor ska säga om mig att där jag går fram, där går Jesus fram. Att jag vill gå fram och på något sätt sprida den här Kristi väldoften runt omkring mig. Så att människor där ute kan få en chans att uppleva samma liv, samma nåd som jag fått uppleva. Ska vi ställa oss på våra fötter och be till Herren?